God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är från första Thessalonikerbrevet, del 10 detta. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker.
Det var gott att se er allihop. Idag tror vi var ganska många. Nu när det är så fint väder. Har ni inga trädgårdar ni ska sköta? Nej, inte jag heller. Men hörni, första Thessalonikerbrevet håller vi på med. Och vi har gjort färdigt kapitel 3. Och de som inte var med utav er förra gången, vill jag bara säga det problem som vi väckte och den tanke som jag uttalade först. Idén är här, det var inte min idé, men den sista versen här i 3:13 slutar ju med att han, Herren själv alltså, ska styrka våra hjärtan, göra oss oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Vi vet ju det att Herren Jesus talade med sina lärjungar om sin återkomst, att en dag skulle människosonen komma på himmelens skyar. Det där är en bild som finns hos profeten Daniel. Och så skulle Jesus komma tillbaka och då skulle riket upprättas. Ungefär så, för att säga det i all korthet och i all enkelhet. Det här finns, såg jag, ganska utförligt i Matteus kommentaren. Så vi har gått igenom det här en gång. Men då så står det här i den här sista versen att han ska komma med alla sina heliga. Och då finns det något ljushuvud som har dragit den slutsatsen, rätt eller fel, det låter jag vara osagt. Om man ska komma med alla sina heliga, då måste han ju ha hämtat alla sina heliga först. Så det här ordet alla blev plötsligt viktigt. Och här har det nu emanerat en tanke som säger så här, och jag kanske ska säga det redan nu. Jag är medveten om att jag generaliserar och inte tar så mycket detaljer, men det är för att ni ska få en överblick och förstå. Då finns det de som har dragit fått den idén och den tanken om upptagandet. Återuppryckande, säger man så? Uppryckande säger man väl bara, va? Att det här skulle då ske två gånger. På så sätt att första gången så skulle Herren Jesus komma liksom osynligt. Och så skulle han rycka upp då alla de heliga till sig. Saltet skulle tas ut ur jorden och ljuset skulle tas ifrån världen. Och så kommer då mörktid, den sista tiden på jorden. Då har han hämtat så att han har alla sina heliga runt omkring sig. Och sedan då när riket skulle upprättas så kommer han synligt. Och då blir det plötsligt en andra gång. Och då kommer han med alla sina heliga som det står här. Och då är då frågan hur det nu är med den här saken. Och det vet vi ju uppriktigt sagt inte. Men vi måste fördjupa oss lite i det här. Därför att om du tittar i 4:e kapitlet. Så står det i vers 17. Vi kan ta från vers 16 då. Nu är vi inne då på Herrens ankomst, Herrens återkomst. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Så här är ju då frågan om vad det här betyder i praktiken. Och det är ju då, som ni förstår, en väldigt omdiskuterad fråga. Det finns, ni kan också titta i Markus evangeliet där Jesus, det här är ju Jesu undervisning då, så att det här stammar väl härifrån. Jag kanske ska säga det så att ingen missförstår mig. Om jag nu sätter frågetecken kring det här med att han skulle komma osynligt och samla alla sina heliga och sen synligt och komma på himlens skyar, så är det inte så att bara en sån liten enkel vers där ställer till det här. Utan här finns ju naturligtvis en kristen tradition, men den är otydlig för oss. Men i Markus 13, där säger Jesus i vers Nu ska vi se här. Ja, egentligen så är det på flera ställen, men nu tar vers 26. Alltså Markus 13:26. Då ska man få se människosonen, det är alltså Herren Jesus själv, komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns. Där ser jag ju nu en helt annan sak, eller en sak som jag har sett tidigare och kanske säkert haft med. De här utvalda här är ju inte per automatik de heliga som vi läste om i första Thessalonikerbrevet. Därför de utvalda skulle kunna vara begränsat till det judiska folket. Och de ska då samlas från de fyra väderstrecken, nämligen till Israels land. Så kan man också förstå den versen. Så ni ser att här är det inte alldeles enkelt att veta vad som menas. Och när det gäller just vers 27 här, att han ska samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, så kan det syfta på Israels folk, eftersom du har det i vers 28-29, så kommer en liknelse som också mycket väl skulle kunna tillämpas på det judiska folket. Men titta i Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken är den bok som skrevs sist utav alla Nya testamentets böcker. Där står det så här i det 11:e kapitlet. Johannes uppenbarelsebok, 11:e kapitlet. Och det handlar också om ändens tid. Där står i vers 12. Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem: kom hit upp. Kom hit upp. Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman, och så vidare. Så de här tankarna är lite, minst sagt, otydliga. Men när jag säger att de är otydliga, när jag säger frågetecken, när jag säger att man inte vet hur man ska förstå det, så måste vi väl ändå konstatera att det står. Även om vi inte begriper det, så talas ju här om någon typ av uppryckande. Och jag tycker att när man tolkar, så visst, man kan sväva lite hit och dit, och man kan försöka att vrida och vända på och komma fram till olika slutsatser, men man får inte upphäva texterna. Tillbaka till första Thessalonikerbrevet. Nu finns det de då som menar att det här som jag nu har visat då, som skulle vara en återkomst, först när han samlar sina heliga och sedan när han kommer tillsammans med alla sina heliga, det är ett sätt att förstå det. Och uppriktigt sagt så är nog det, fel ordval kanske, men i brist på bättre, så är nog det den mest populära förståelsen bland kristna idag. Åtminstone bland reformerade kristna och protestanter och frikyrkliga. Kanske inte i katolska kyrkan eller ortodoxa kyrkan, men för övrigt en stor del av kristenheten. Jesu återkomst kan, om det sen ska ske två gånger eller en gång, det har lite mindre betydelse, men att det ska ske så här, det har då en ganska vanlig förståelse. Men om du tittar i första Korintherbrevet 1, så finns en annan förståelse också som är snarlik den här, och de motsäger inte nödvändigtvis varandra. Men jag har två stycken bibelställen här, eller tre till och med, som talar för att de här händelserna, de här två olika händelserna, att han kommer en gång och sen samlar och sedan kommer han tillsammans med allihopa, att de två händelserna faktiskt bara är en händelse. I första Korintherbrevets första kapitel står i vers 7 helt enkelt: därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er tills dess, alltså till slutet. Så där verkar det som att det här kan ske vid ett och samma tillfälle, att Herren Jesus kommer tillbaka. Och då skulle man kunna tänka sig domens dag och så nya himlar och ny jord. Eller man kan tänka sig att han kommer för att upprätta sitt tusenårsrike. Det är olika förståelser. Titta också i Titus. Titus, det är alltså efter Thessalonikerbreven, testimtitt. Titus kapitel 2, vers 13. Där står också kort och gott att vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Och sen är det inte mera med det där. Och till sist då, inte första men andra Thessalonikerbrevet 2. Andra Thessalonikerbrevet 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen, och så vidare. Så här har vi båda de händelserna samtidigt. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom. Det framställs som om det är ett skeende. Det hindrar inte att det kan vara två skeenden. Men det gör att vi inte riktigt vet. Jag tror vi ska göra så. Det här är i alla fall den typen av frågor då som de hade i Thessaloniki och som Paulus svarar på i andra delen av första Thessalonikerbrevet och även tar upp igen sen i andra Thessalonikerbrevet. Och vi ska snart se på det, men vi ska se där att Paulus lika lite som Jesus antyder ju inte liksom någon viss tid, att det ska vara som om det vore en bestämd dag. Och det säger ju Jesus också, ingen vet när det här kommer att ske, inte ens änglarna i himlen. Och så är det verkligen. Så att det studien som vi gör här när vi fördjupar oss lite grann, det är ju inte att försöka komma fram till någonting sånt. Fast det är många som har försökt. Och jag ska berätta några exempel på det så småningom. Dock inte börja i den änden. När vi nu är i första Thessalonikerbrevet, så har ni då anknytningen till den där sista versen 3:13. Och nu kommer vi över på den andra huvuddelen. Därför att i kapitel 4, vers 1, där vi alltså ska börja nu, så kommer någonting helt nytt som inte har kommit innan och som är huvudsaken i kapitel 4 och 5. Nämligen förmaningar och instruktioner. Innan i brevet har det inte varit någonting sånt, utan innan i kapitel 1, 2 och 3 har det varit tacksägelser. Och han är så glad och tacksam för att Guds ord har verkat med kraft. Och han berör visserligen några frågeställningar där och säger att han hade rena motiv. Men han påminner dem om, och han tackar Gud för dem och han ber för dem och han tröstar och han uppmuntrar dem. Så är det ju i tre kapitel. Men nu kommer mera tillämpningarna. Och det är precis så som breven brukar vara upplagda. Och det är som jag brukar säga gång efter annan, jag säger det igen och igen, jag tycker det är värt att upprepas. Man kan inte börja i den andra halvan med alla tillämpningarna om man inte har begripit undervisningen först. Vi börjar inte med vad en kristen får göra och inte får göra och hur man ska vara och hur man ska leva. Utan först måste man vara fast grund på evangeliets grund, stå fast i evangeliet. Sen kommer det här. Men nu har det varit så mycket tacksägelse, så mycket tröst och så nu kommer han in i själva förmaningsdelen. Och då är det så här att den här andra huvuddelen, den innehåller alltså främst praktiska råd. Det börjar med, som i folkbibeln så har jag rubriken för verserna 1 till och med 12, så står det rubriken ett liv i helgelse. Och sedan i verserna 13 till och med 18 handlar det om de dödas uppståndelse och Herrens återkomst. Det som de frågade efter förmodligen. Och sen i femte kapitlet, vers 1 till och med 11, så handlar det om att de ska hålla sig vakna medan de väntar på Herren Jesus Kristus. Och sen är det några allmänna råd i avslutningen från vers 12 och så vidare till brevet ut. Men det här betyder att den andra delen har om vi nu har de här fyra avsnitten, så är de två avsnitten i mitten som handlar om det dödas uppståndelse och Herrens återkomst är omgivna på varsin sida av förmaningar om att leva ett heligt liv. Och då är frågan, har Paulus någonting i tankarna när han lägger upp det på det sättet? Och här måste vi då tolka igen, och då tolkar jag det som så och tänker som så. Ja, jag tror att han har det. Det är klart att han har tänkt igenom hur han lägger upp brevet. Och att han tar saker och ting i rätt ordning. Det skulle betyda att den här undervisningen om Jesu återkomst, som är relativt svår och som är öppen för olika förståelser, är omgärdad av praktiska tillämpningar. Därför att det som är viktigt för Paulus, det är inte att de ska sväva iväg i sina föreställningar om hur det är när Jesus kommer tillbaka. Utan det som är viktigt för Paulus, det är att de lever ett praktiskt kristenliv i sin vardag. Vilket ju visar sig i slutet på femte kapitlet att det fanns de som inte gjorde. Så jag tror att det som för oss är en väldigt, om det nu är det, en stor fråga, det här med Jesu återkomst och det öppnar för spekulationer och så, va, det är inte någon stor fråga för Paulus. Därför att för Paulus är Jesus närvarande här och nu genom evangeliets ord, genom sin heliga ande. För Paulus är det viktiga att man förvaltar den nåd och det kristna liv som man har tagit emot på ett riktigt sätt. Jag blir påmind också om hur det var för Martin Luther när han fick frågan om vad han skulle göra om han visste att Jesus skulle komma tillbaka imorgon. Ja, sa Martin Luther, jag skulle nog plantera det där äppelträdet i eftermiddag som jag hade tänkt i alla fall. Den hållningen har Paulus också. Och det märks i den här strukturen. Man skulle ju annars kunna tänkt sig att han hade tagit hela den här undervisande delen eller ett mycket längre avsnitt eller betonat på ett annat sätt just det här med Jesu återkomst. Men missförstå mig rätt, det är inte så att jag ifrågasätter Jesu återkomst. Jag bara menar att här finns så mycket osäkerheter och det här ligger i Guds händer på ett sådant sätt. Så att stora delar av hans återkomst är fördold för oss. Då skulle man kunna tänka så här, att vi hade gjort de här förmaningarna i kapitel 4, vers 1 till och med 11, innan vi ger oss på Herrens återkomst i vers 13. Men då känner jag som så att vi borde nog ta den här timmen och kanske nästa timme också till att ge en bakgrund. Hur tror vi att de första kristna tänkte kring de här frågorna? Alltså rent allmänt. Vad var de första kristnas förväntningar? För tveklöst är det så att Jesus talar om att han ska komma tillbaka. Och det var ju så också på himmelsfärdsdagen, när de stod där på Oljeberget, på himmelsfärdsberget, och så såg de hur Jesus lyftes upp inför deras ögon, och så försvann han i ett moln som vi ser som Guds närvaro. Och när de står där alldeles förvånade och undrar vad som händer, då visar sig två änglar, så säger de här änglarna till dem: Herren Jesus som ni har sett nu tas upp i den himmelska världen, han ska komma tillbaka på samma sätt. Och det har det också på 300-talet eller 400-talet när trosbekännelserna skrivs ner. Inte konstrueras. Det är inte så att trosbekännelsen har konstruerats på 300-talet, men det skrevs ner på 300-talet. Den kanoniserades, så där på att säga, fastställdes. Där står det ju om Jesus Kristus uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Så återkomsten tycks vara uppenbar. Men då skulle jag vilja ta upp det här med inte bara det kristna hoppet. Därför vad jag förstår så är ju det kristna hoppet i sin tur antingen en fullbordan av det judiska hoppet. Men då skulle ju det betyda, tänker jag då, att då har ju det judiska hoppet fullbordats i Jesus Kristus. Det vill säga, då finns det inte kvar allt det där som det talades om skulle hända i Gamla testamentet med lejon och lamm och allting är frid och fröjd, va? Då finns ju inte de löftena idag om de är uppfyllda i Jesus Kristus. Så det här är jag lite svårt med. Men om det inte är så att löftena är uppfyllda i Jesus Kristus, så kan de ju ändå vara uppfyllda principiellt men fortfarande vänta på sitt förverkligande. För så är det ju med det kristna livet rent allmänt. Vi har blivit delaktiga av den himmelska saligheten, men det är ju inte den vi upplever till 100%. Vi lever ju i en eländig värld på många sätt. Vi kämpar med oss själva, vi råkar ut för svårigheter. Dock är ju den stora skillnaden att vi har det saliga hoppet här i alla fall. Så det är ett både och. Och då skulle det kunna vara så att det här saliga hoppet, som det är det judiska folkets hopp, att det förvisso har gått i uppfyllelse i Jesus Kristus, men samtidigt väntar på att förverkligas i Israels land. Därför så, när man går tillbaka i funderingarna på vilka förväntningar hade de första kristna, så ser man ju att deras förväntningar var de samma som det judiska folkets förväntningar. Jesus själv tog ju över detta. När Jesus talar om människosonen som ska komma på himmelens skyar, vad är det då? Då är det från profeten Daniel. Det är ju det judiska hoppet. Så han knyter ju an till det. Han arbetar på det, lever med det, fullbordar det på något sätt. Men det är det judiska hoppet, det är Israels hopp. Och då skulle man kunna tänka sig att vi kanske fördjupar oss i det judiska hoppet. Vad var det Israels barn väntade på? Hur såg de på eskatologin, på den yttersta tiden? Hur såg de på vad som skulle förväntas, förverkligas? Vad förväntade de sig? För på samma sätt hade ju de första kristna. Det är min tes. Jag tror inte att det är som det sedan blev i den kristna historien på 400-talet, 500-talet, att det här bara förandligades alltihop plötsligt. Då hade man ställt Israel vid sidan om, då var ju de förkastade. Och så hade man då förandligat det här i kyrkans tro på något sätt. Och det är ju fortfarande den officiella linjen för katolska kyrkan och även lutherska kyrkan och så. Och då blir Jesu återkomst, för den behöver vi inte betvivla, då blir den därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Men det blir liksom inte någonting mera kring det, va? Men då har man ju fortfarande det judiska folket helt utanför. Så jag måste alltså gå tillbaka till Gamla testamentet för att kunna få en uppfattning om hur judarna och hur Israels barn tänkte sig detta med Messias ankomst. Och då har jag skrivit upp några saker. Jag ska berätta för er att en utav flera böcker, förutom idoga bibelläsning, som haft betydelse, det är den här boken som heter En gång blir jorden ny. Och det spännande med den här, åtminstone för mig, det är att den är skriven utav Erling Utnem, som är biskop, eller var biskop, i den lutherska norska kyrkan. Han redogör för Israels hopp utifrån Gamla testamentet. Han skriver också om det kristna hoppet som finns där i förlängningen. Och jag ska inte avslöja vad han skriver, utan nu ska vi se vad han säger när det gäller Israels hopp. Det är ett gediget bibelstudium. Och då är det, nu har jag inte skrivit upp punkter här, men jag säger ändå den första punkten. Får vi se om det blir några fler punkter. Men den första punkten, själva utgångspunkten, det är denna, att Israels hopp är starkt knuten till skapelsetron. Och varför är den punkten viktig då? Jo, därför att Israels hopp handlar inte om att komma till himlen någonstans på andra sidan Mars eller något sånt där, va? Utan Israels hopp är knutet till skapelsetron. Och då när man läser skapelseberättelsen, första Mosebok kapitel 1, så läser man där att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Himmel och jord, båda de, va? Och när han skapade detta, i vers 31, så står det att han såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och där har hebreiskan ett dubbeluttryck för att göra det dubbelstarkt. Och det, så är det ju i svenskan också, när det står mycket gott. Det står inte bara gott, det står mycket gott. I det hebreiska ordet så betyder det att det var perfekt. Det var fullständigt, fullkomligt. Det fanns ingen brist. Perfekt är väl det bästa ordet som vi har på svenska. Sen kan man lägga på många synonymer på det. Allt var perfekt. I denna perfekta skapelse, som kronan på verket, skapar han människan till sin avbild. Och människan placeras i det som kallas för paradiset, eller Eden, eller Edens lustgård, vilket ju i princip skulle kunna vara hela jorden, för det är innan syndafallet. Och där regerar Gud genom människan. Människan är satt i denna skapelse för att förvalta denna skapelse som Gud själv skulle ha förvaltat den, eller skött om den. Så långt den beskrivningen. I den här perfekta skapelsen så kunde man också, om man läser det tredje kapitlet, vers 8, alltså det första Mosebok 3:8, läsa om att vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Så närvarande är Gud. Det finns ingenting i den judiska föreställningsvärlden, inte ens så här långt tillbaka som i Moseböckerna, finns ingenting som säger att Gud är i himlen på det sättet att Gud skulle vara någon annanstans. Därför att i den judiska förståelsen så är himlen inte en plats någon annanstans, utan himlen är Guds boning. Men Gud kan bo här på jorden. Där Gud bor och där han regerar, där är himlen. Så tänk dig nu att Gud bor på jorden och han regerar genom evangeliets ord. Då är det himlen. Himlen på jorden. Och när man läser Jesus, och det här tror jag har sagt tidigare också, så kan man inte utan vidare dra den slutsatsen att vi människor ska komma till himlen. Därför att det Jesus gör och det Jesus förkunnar, det är ju att himlen har kommit till oss. Och det Jesus gör genom evangeliets ord, det är att han förmedlar himmelriket, eller Guds rike, till oss här på jorden. Och plötsligt så upprättas det i mitt liv och i våra sammanhang. Och något annat är inte att förvänta. Möjligtvis då att förvänta att detta ska fullkomnas, men fortfarande här på jorden. Så tänker den judiska lärotraditionen. Och det här är ju jätteviktigt. Därför att det här är inte det västerländska tänkandet, som sedan på 300-400-talet kryper in i kyrkan. Alltså det här med dualismen, där du har jorden här och himlen där. Så tänker man inte i det judiska tänkandet. Utan här är himlen Guds boning. Det betyder att allting utgår, precis som allting utgår ifrån Gud, så skulle man kunna säga att allting utgår ifrån himlen. Allting utgår ifrån det osynliga Gudens närvaro här på jorden. Nåja, sen händer ju det, vet ni, i tredje kapitlet, att Adam och Eva, och i det här läget, som jag inte, för att jag ifrågasätter, men det spelar ingen roll om det är någon som skulle tänka så här, ja, men så kan det väl inte ha hänt i bokstavlig mening att de åt ett äpple och så vidare. Det spelar liksom ingen roll, därför att poängen är nu denna att Adam och Eva gör någonting emot Guds vilja. I samma stund så är ju inte det fullkomliga där längre. Utan i samma stund så har synden kommit in i världen. Och synd är ett sånt där besvärligt ord, och därför så ska jag bara säga det också, att Det finns 30 olika ord för synd på hebreiska och grekiska. Så när vi använder det enda som finns på svenska, då är frågan om vad vi menar. Man kan ju begripa att det är förvirrat. Men en betydelse av ordet synd, om vi går tillbaka till fornsvenskan, det är detsamma som fornsvenskans sund. Och då är det inte sund i den meningen att man har sund hälsa, att man är sund och frisk, utan då är det sund på det sättet som man talar om det sund som skiljer Danmark ifrån Sverige, Öresund. Så sund är det som skiljer Danmark ifrån Sverige. Synd är det som skiljer människorna ifrån Gud. Så det som händer här i den här syndafallsberättelsen, det är att vi är inte längre fullkomliga Guds avbilder. Vi har blivit skilda ifrån Gud genom synden. Och jag brukar tänka som så att för jag har ju genom åren talat om det här så mycket med alla möjliga och omöjliga människor, och då är det många som tycker att ja, men att göra fel, det kan väl alla göra, det kunde väl Gud förlåta. Men alltså skillnaden är ju den att vi blir ofullkomliga. Om du tar, jag ser sladden här till lampan. Den här förbindelsen eller relationen mellan lampan och kontaktuttaget här, då är det ju som så att om jag ska få den där, om den där ska slockna, så jag behöver ju inte klippa av sladden på 100 olika ställen. Det räcker med att jag klipper av den på ett ställe så blir det släckt. Det är illa nog. Kontakten är bruten. Du tror väl inte att om jag klipper den på 30 olika ställen så blir det mörkare? Så är det ju inte. Utan relationen är bruten. Och på samma sätt så är det när människan gör en enda synd i förhållande till Gud, så är den relationen, den fina relation som var från början, förstörd. Och den här förstörelsen då innebär ju att om man använder sig av berättelsen, och det kan väl vara lämpligt, så innebär ju det att Adam och Eva får lämna paradiset. Och ingen människa idag född föds ju i paradiset, utan vi föds ju utanför paradiset, utanför Guds rikets härlighet och salighet. Och det är människornas belägenhet. Det är ju därför som vi menar att Jesus Kristus sedan ska komma då och återupprätta det här förhållandet. Men han kan ju inte återupprätta det om vi inte är skilda åt. Jag hörde det, det hörde kanske inte hit, men jag tror jag måste nog säga det i alla fall, att det var en dam här i församlingen som hade lyssnat till Jonas Gardells framträdande häromdagen. Han har ju kommit ut med en ny bok som handlar om Jesus. Och det var ju ett fascinerande framträdande som han hade. Det fanns också i söndags en intervju med Jonas Gardell. Och det som jag reagerade på, jag läste inte så noga, men jag läste tillräckligt noga för att kunna känna igen tankegångarna. Det som jag reagerade på, det var att han, om jag nu inte har fel, men jag tror inte jag har fel, men han bekände sig till uppståndelsen från de döda. Och det tror man ju att det är en sån där viktig punkt då när man är kristen, att tro på Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Så kan man tänka sig, ja, men Jonas Gardell, han är ju inte kristen, så att han tror nog inte på sånt. Men det verkar som att han gör det då, ja. Att han tror på Gud, det säger ju ingenting, för det är ju hinduerna också. Alla människor tror ju på något sätt, så det är ju inget konstigt, va. Det är ju självklart. Så det bör man inte ifrågasätta, han är säkert ärlig i det, va. Men att han tror på uppståndelsen är ju lite, blir man lite betänksam. Oj då. Men vet du vad han inte trodde på? Han trodde inte på att Jesus behövde dö för våra synder. Han tror inte på synden. Och klart, tror man inte på synden, då blir människor jätteglada. Då har vi sluppit ett stort problem. Men då behöver ju andra sidan inte heller någon försonare. Då hade inte Jesus behövt dö på korset. Jag säger det här därför att jag tror att det här med att vi är skilda ifrån Gud är alltså väldigt viktigt, inte bara i den judiska tron utan också i den kristna tron. Det är själva bilda bakgrunden till återställelsen. För det är det som är hoppet. Det judiska hoppet är att allting ska återställas. Och det är det som vi tror sker genom den kristna tron, så återställs genom Jesu Kristi död och uppståndelse blir vi försonade med Gud. Men det kan vi inte bli om vi inte behöver bli försonade. Nåja, då har ni någonting att tänka på där. Så står det till och med här då efter syndafallet i vers 17, alltså första Mosebok 3:17. Andra delen där tänker jag på att till och med marken blir förbannad för din skull. Alltså vi drar elände inte bara över oss själva, eller människan drar inte bara in elände, skiljer sig från Gud för människorna, utan också själva marken kommer under Guds, blir skild ifrån Gud. Med möda ska du livnära dig av marken så länge du lever, törne och tistel ska den bära åt dig, och du ska äta markens örter, i ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills dess du vänder åter till jorden. Ty av den har du tagits, jord är du, och jord ska du återvarda. Och sen står det i 6:e kapitlet, vers 5 och 6. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Det har jag också tänkt på när det gäller Jesus Kristus. Det här, nu märker jag att jag stoppar in lite som jag inte hade tänkt, men du vet, det finns en spänning i Gud, tänker vi. Nämligen att Gud å ena sidan är helig. Gud är helig, absolut, fullkomlig, syndfri, skild ifrån oss människor. Och han är det så intensivt så att för oss blir det som en förtärande eld. Det blir som ett hot för oss. Vi kan inte bestå inför hans ansikte. Samtidigt är ju Gud fullkomligt kärleken och vill inte någon människas undergång eller död. Och den här ekvationen, den här spänningen inom gudomen, den går ju inte ihop. För å ena sidan så behöver synden bestraffas med döden, och å andra sidan så vill Gud inte någon människas död. Och då slog det mig en dag när jag mediterade över det här för länge, länge sedan. Vem är det som har åstadkommit det? Om ingen människa hade syndat, då hade det inte varit något problem i Gud. Gud kan mycket väl vara fullkomligt helig och fullkomlig kärlek. Samtidigt, inga problem. Problemet blir ju synden. För att vi har syndat, så måste Gud på något sätt ta ställning till oss. Göra någonting med oss. Dom eller förlåtelse. Både och kanske. Med andra ord, det är vi som har gjort honom bedrövad. Det är vi som har sårat Gud. Och det kommer till ett väldigt konkret uttryck när vi, mänskligheten, spikar fast Jesus Kristus på Golgata kors. Där han blir ett offer för vår ondska. Där blir det ju väldigt påtagligt. Sen att Gud vänder det till, låter han denna illgärning, han räknar den till Jesu Kristi förtjänst, va? Så att det räknas som ett försoningsoffer för oss. Det som skedde med Jesus Kristus var så illa, men för hans skull blir det till det bästa. Ja, det är underbart. Det kan ni meditera vidare över. Det jag skulle vilja säga nu, efter att vi har sett att Gud blir bedrövad, det är att Israels hopp är att en gång i framtiden så ska allt bli bra igen. Så då är det är den andra punkten i sådana fall. Den första punkten är att Israels hopp är starkt knutet till skapelsetron och den underbara skapelse som Gud har gjort. Det andra är att Israels eskatologiska hopp, Israels tro, är en förväntan på att allting ska ställas till rätta igen. Och det här som jag tänker som så, att allting ska ställas till rätta, det kan ju inte bara vara att vi ska bli, eller kanske att vi blir förlåtna. Utan det ska ju vara en upprättelse för allt. För hela skapelsen. Och om det ska vara en upprättelse för hela skapelsen, då kommer ju alla de här eskatologiska frågorna. Hur ska det då se ut i ändens tid? Ska det bli ett sånt fridsrike på slutet? Eller hur ska det bli? I jag tror att jag inte säger mer än så. Jag hade något bibelställe på det här, men jag ska inte betunga, för jag tycker att jag har förklarat det här ganska bra, om jag får säga det själv. Så vi inte behöver läsa fler bibelställen om det som jag har sagt. Men sen kommer vi då till, då har vi gjort 11 kapitel. De 11 första kapitlen i första Mosebok, de kallas för urhistorien. Det bildar bakgrund. I det 12:e kapitlet så börjar Israels historia. Innan har det varit ganska allmänt i de här 11 kapitlen om mänskligheten. Men i det 12:e kapitlet så börjar frälsningshistorien. Här börjar Guds handlande när han bestämmer sig för att allting ska återupprättas. Och då börjar det med att han kallar en människa, Abraham, eller Abram som han heter. Så börjar det i 12:e kapitlet. Och om vi bara läser inledningen, själva kallelsen där i första Mosebok 12, så säger Herren till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och här har du ursprunget till Israels hopp och till Israels glädje. För här får Israels barn höra, ja, Israels barn säger jag, det är ju bara Abraham i det här läget, men det blir ju Israels barn sedan. Här får de höra att deras namn ska bli stort, och att de ska bli till välsignelse för alla släkter på jorden. Så det, man får en väldig självkänsla i den här kallelsen. En stark självbild. I andra Mosebok, kan vi titta på det också. Då har vi kommit lite längre, för då har vi kommit till Moses. Och då är vi 400-500 år senare plötsligt. Så lever det här hoppet vidare. Och i det 19:e kapitlet så, det är ju innan de har fått de 10 orden, men när Herren talar till Mose i 19:e kapitlet vid berget Sinai, från vers 4 kan vi säga då: ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar, alltså genom öken då, och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom. Och så ska det inte stå framför det här i översättningen, det står bland alla andra folk. Ty hela jorden är min. Alltså, det ska stå bland och inte framför, därför att båda översättningarna är riktigt, eller den senare översättningen är riktigare, bland alla folk. Det judiska folket har aldrig ansett sig vara för mer än något annat folk. Men de har en särskild kallelse. Men det här är en sån där bibelöversättning som får oss att tro att de skulle vara för mer än andra folk. Ni ska vara för mer än andra folk, så står det ju inte. Utan de ska ha en särskild kallelse bland alla folk. Ty hela jorden är min, det vill säga alla folk är mina. Men ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Och så försöker då Israels barn förstå sig själva. De är ett heligt folk genom världshistorien. Ett heligt folk betyder här inte att de är fullkomliga eller perfekta på något sätt, utan ett heligt folk betyder att de är avskilda, för det var ordet helig betyder. De är tagna åt sidan, de är avskilda. De har en specialkallelse i Guds frälsningshistoria. Och därför så ska de ha tofsar på sin mantel och med sosan där, och de ska ha olika tecken och så, va, som inte andra folk har. De ska ha helighetslagar och regler som gör att de skiljer sig från alla andra folk. Så de här reglerna är ju deras äretecken, kan man säga. Och därför blir det så tragiskt när kristna står utanför och bara säger, ja, men de är så lagiska, de har inte förstått det här och så, va. Alltså glöm det. Det är den ersättningsteologin ska vi lägga på historiens skräphög. Tvärtom, de har alltså fått, de har fått de här äretecknen och de lever efter detta. Men så finns det då en tanke som kommer lite senare i historien, och det är den vi ska knyta an till sedan, nämligen att i det här fridsriket som kommer, när allting blir återupprättat, då ska det också vara på det sättet att de regerar, Messias kommer och de regerar tillsammans med Messias på godo, till välsignelse för alla andra folk, och alla andra folk ska dra upp till Jerusalem, som det står hos profeten Jesaja. Så det här kan man ju läsa på två sätt då, va? Man kan ju läsa som att, ja, men så har det ju varit och så kommer det att ske i bildlig mening. Men då har man ju gjort sig av med den bokstavliga förståelsen, och då är frågan om hur mycket de här orden egentligen är värda, om de inte är på riktigt, så att säga, om de bara är i bildlig mening. Det är ett sånt val som man behöver göra när man jobbar med de här frågorna. Men titta nu också i Andra Samuelsboken. Andra Samuelsboken kapitel 7, ett viktigt avsnitt. Det här, alltså Gud ingick förbund med Abraham. Han sa, genom dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Lyssna nu vad jag säger. Han ingick förbund med Abraham. Han ingick inte ett nytt förbund med Moses när de fick de 10 budorden och förbundsboken upprättades, utan det är samma förbund, men det är utvidgat, det är förtydligat. Man har kommit längre i historien. Första förbundet ingicks med Abraham och hans säd, hans efterkommande. Andra förbundet, eller det, när det förnyades, rättare sagt, med Moses, så var det ju med Israels barn, med Israels folk där vid berget Sinai och de 10 orden och det här. Men det är ju inte så att Gud har ändrat sig, utan det är en förstärkning av det som har skett. Nu kommer det tredje sån förstärkning till kung David. Kung David är ju förgrundsfiguren i Israels folks historia. Han är den store kungen under hans, så som man hade under hans tid, så bra man aldrig haft det. Och så står det då i Andra Samuelsboken kapitel 7, och vi läser där ifrån vers, tror vi läser ifrån vers 12. Då säger Herren till David: när din tid är ute och du vilar hos dina fäder, då ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Om han gör något orättfärdigt ska jag straffa honom med ris, så som människor brukar, och med plågor som drabbar människors barn. Men min nåd ska inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul, som jag lät vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid. Och det här går ju inte, det är klart man kan förstå det på olika sätt kanske, men det går ju inte att göra om inte de där orden för evig tid. Det går inte att tolka bort dem, för då har man gjort våld på texten. Utan här finns löften som är givna till Davids son, får man väl säga. För David själv ska ju, hans tid är snart ut och han ska vila hos sina fäder. Men avkomlingen ska få det här kungadömet. Och här uppstår ju då uttrycket Davids son. Och det var Salomo. Men Davids son med det eviga riket här, det måste vara någon annan. Det måste vara någon efterkommande av Davids rot och stam. Och då tänker ju vi oss att ja, men det är ju Jesus Kristus. Och det är det ju naturligtvis. Och Jesus Kristus, han är ju boningen. Det står här om att han ska bygga ett hus åt mitt namn. Det står så här i Johannes evangeliet. Och han blev människa och tog sin boning ibland oss. Och vi såg han så här. Så det är ju anspelningar på det här. Och då uppstår frågan igen. Ska vi som kristna förstå detta då som alltings fullbordan? Eller ska vi förstå det som alltings principiella fullbordan, men att den bokstavliga fullbordan fortfarande dröjer? Att det är någonting som ska ske bokstavligt och som ska komma det judiska folket till del lika mycket som de kristna? Eller alla folk egentligen i slutändan? Det finns några andra sådana här förväntningar. Om du bläddrar tillbaka in till Moseböckerna. Moseböckerna som ju är då äldsta. Till och med till första Mosebok 49. Första Mosebok 49. Då har Abraham fött Isak. Och Isak har fött Jakob. Och Jakob har fött 12 söner. Och här i första Mosebok 49 så ligger Jakob på sin dödsbädd och han välsignar var en av de 12 sönerna, det vill säga var en av Israels 12 stammar. Och då står det i vers 1 att han kallar sina söner till sig och säger: kom hit till mig så ska jag tala om vad som ska hända er i kommande dagar. Han ser alltså in i framtiden, han förmedlar profetiska ord. Och sen är det då var en av sönerna. I vers 3 är det ju Ruben. I vers 5 kommer Simon och Levi. Och i vers 8 kommer Juda. Och det är där vi ska stanna. För Juda är ju Judas stam. Alltså David är ju Judas stam. Och Davids son. Och Juda. Och Jesus. Det är ju samma så att säga, släktgren. Då står det ifrån vers kan ta vers 9. Ett ungt lejon är Juda. Och i uppenbarelseboken kallas Jesus för Juda lejon. Från rivet byte har du rest dig, min son. Han har varit alltså ett rivet byte, men han har rest sig. Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon, som en lejoninna. Vem får honom att resa sig? Spiran skall inte vika från Juda. Inte härskarstaven från hans fötter. Förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Det måste ju varit ett kryptiskt ord på den tiden. Det är ju väldiga perspektiv. Men ni ser att det är ett ord som handlar inte bara om framtiden i allmänhet, utan det handlar om en kommande messias gestalt av Davids släkt och stam. Fjärde Mosebok. Och nu är vi så långt tillbaka i den judiska historien som vi har texter. Fjärde Mosebok 24. Så ni ser att de här förväntningarna är starkt förankrade. Fjärde Mosebok 24. Där står det i vers 14. Det här är också ett profetiskt ord. Som ni ser av vers 14, mot ditt folk i kommande dagar. Och så säger Biljam, Bios son och så vidare. Så säger han som hör Guds ord i vers 16 och har kunskap från den högste. Han skådar syner från den allsmäktige. Och så kommer det i vers 17. Jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel och så vidare. Den där stjärnan som träder fram ur Jakob brukar man också räkna som en vers som handlar om den kommande messias, som inte är nära men som är långt borta. Jag har skrivit Jesaja 2:2 och Daniel 12:13. Jag kommer inte ihåg vad som står där, men jag ska se om jag kan ta det också. Så har jag nu Jesaja 2:2. och det går vidare på samma tema där, så att säga. Jag sa det till er tidigare också, det som står här. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga, kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Guds hus och så vidare. Och det är klart att man som kristen, jo, nu ska vi se. Det är klart att man som kristen kan förstå det här i bildlig mening, att det handlar om Jesus. Men titta här också i vers 4. Jag måste ändra i mitt koncept här så vi hittar bättre. Vers 4 och framåt. Han ska döma mellan hedna folken, alltså därifrån igenkommande till att döma, och skipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Där har ni då fridsriket. Ändra det till Jesaja 2:4. Daniel 12:13, så står det bara: gå du bort till dess änden kommer, sedan du har vilat ska du uppstå till din del vid dagarnas ände. Jag sätter in en parentes. Alltså, skriften menar att Gud själv ska komma från himlen, den kan finnas på jorden, men han ska träda fram, han ska uppenbara sig. Apokalypsis på grekiska, som betyder som man, samma sätt som man avtäcker en skulptur. Plötsligt ska denne härskare då bli synlig här i världen. Och det profeterna inte var på att klara med, för det står ingenstans, det är att det tydligen skulle bli en mellantid mellan hans ankomst och hans återkomst. Så det vi kallar för kyrkans tid, det vi kallar för evangeliets tid eller nådatiden, det finns inte med i Gamla testamentets skrifter. För det judiska hoppet är att man väntar på alltings återställelse när Messias kommer. Men däremot finns inte den tanken att Messias kommer som typ Jesus och sen ska det gå ytterligare ganska lång tid innan han kommer tillbaka och då ska det här hända. Så den tiden finns inte i det judiska perspektivet. Men det som var viktigt för mig att få fram här, det är ju det att det finns en förväntan på skap, alltså en politisk förväntan skulle man kunna säga, på alltings återupprättelse, också på skapelsens återupprättelse. I Jeremia 31:31, som jag har citerat många gånger, där det står att på den dagen då ska Gud ge er ett nytt hjärta och en ny ande. Det hör ju också till sluttiden. Och det är vad vi tror att vi får del av genom Jesus Kristus. Vi får nya hjärtan, en ny ande. Våran ande väcks till liv. Vi får en gemenskap upprättad med Gud. Men det här lever fortfarande i det judiska hoppet. Hos oss är det ju, har vi fått del av det redan. Men att vi har fått del av det, betyder det att Israels barn inte ska få del av det? Det är den frågan som vi måste välja hur vi ska svara. Dessutom så står det så här: jag ska ingå ett nytt förbund, så står det, med Israels barn. Jag ska ge dem ett nytt hjärta och en ny ande. Så att det ska mycket till för att man bara ska ta det löftet ifrån Israels folk och tillämpa det på oss kristna. Nej, jag tror att det här ligger kvar i det judiska hoppet. Och nu hinner vi ju inte gå igenom mera, va? Utan vi får fortsätta där, men det är det här hoppet som de första kristna, ja, Jesus själv tog ju till sig och presenterade det här hoppet. Ska vi titta på mera nästa gång. Och de första kristna också, naturligtvis, i Jesu Kristi efterföljd.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det här var del 10 av första Thessalonikerbrevet. Det här var ett program då sänt från Värnamo församling. Jag heter Ulf Gustafsson, varit producent och tekniker för programmet. Och programmet heter Bibeltimman. Vill du höra Bibelförklaring i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30.